Podplay.
Det här är ju konstigare än en science fiction film. Ingen skulle ens tro på oss om vi berättade vad som hänt oss de senaste 2 veckorna. Det säger en vän till mig samtidigt som han drar med en hand genom sitt nya skägg och beklagar sig över att skäggstråna har gått från svarta till gråa på samma korta tid. Du lyssnar på Magdas dagbok, en podd från Expressen med mig, Magda Gad, inifrån krigets Afghanistan. Bara några dagar efter att vi hade det här samtalet så var även min vän med det nya skägget borta från Afghanistan. Husen runt mig här i Kabul har tömts på människor som jag har känt i 3 års tid. Lägenheterna står där nu med deras möbler och deras lampor och deras kläder hänger i garderoberna och deras skor står i hallarna och tavlorna och familjefotografierna hänger kvar på väggarna, men själva har de tagit sig ut genom Kabul flygplats. Det ställe som nu räknas som det farligaste på hela jorden. Kabuls flygplats, som förut var det absolut säkraste stället i hela Kabul. En plats dit jag kom med amerikanska dollar i fickorna och bagage med massor av värdesaker. Och jag brukade stå där ofta utan sjal och surfa på min mobiltelefon medan jag väntade på en taxi. Det var det stället där jag kände mig som mest trygg i Kabul. För några dagar sedan så var jag på sjukhus och såg hur det låg lik och likdelar på marken för att bårhuset hade blivit fullt. Och det här var efter terrorattacken mot just Kabul flygplats där över 213 människor dödades och hundratals skadades. En av de värsta terrorattackerna i Kabul på 20 år. USA kom hit 2001 och sade sig att de skulle bekämpa terror och införa demokrati och frihet. Och nu när de lämnar så finns det mer terror här än vad det gjorde år 2001. För människorna som har valt att vara kvar så har deras liv så som de var totalt suddats ut. En vän... Jag gick och hälsade på henne och vi åt middag och hon visade mig in i sitt sovrum och sa: titta, jag har platsbyggda garderober. Och hon öppnade dem och visade hur det bredvid platserna där kläderna hängde fanns lådor som gick att rulla ut där skorna låg. Och jag frågade, men känner du dig verkligen trygg att bo här ensam? Och hon sa, ja men jag har ju investerat så mycket här och... jag vill inte lämna mina kläder och mina garderober och mitt hem som jag haft i 10 år. Och när jag gick då på kvällen, då sa hon, men vänta. Hon hade en ståldörr som kan reglas inifrån med en stålregler. Det är en väldigt kraftig dörr som hon alltid har känt sig säker bakom. Men nu så sa hon, kan inte du ta det här hänglåset? Och så gav hon mig ett stort, tungt hänglås. Och så sa hon, låser du dörren utifrån och sen petar du in nyckeln? För att om det kommer någon då och ser den här dörren så kommer de tro att ingen bor kvar här och att någon har lämnat och låst utifrån. Så jag står där sent på kvällen och det är alldeles mörkt i trapphuset, så att jag får tända lampan på min mobil och stå där och lyser och försöker trockla in det här stora hänglåset. Och jag hör henne stressad där bakom ståldörren. Och det tar ett tag innan jag får in det här hänglåset och så låser jag det. Och sen hittar jag en liten springa där i dörren där hennes fingrar möter mina. Och jag får in nyckeln till henne och undrar, men vem ska ens öppna den här dörren imorgon? Och då tänkte jag på det här som min vän sa innan även han försvann, att det här är som en science fiction film. Ingen skulle ens tro oss om vi berättade det. vad som har hänt. I vanliga fall i den vanliga världen som vi brukade ha i Kabul så skulle jag ha promenerat hem. Det är en kort sträcka. Nu känner jag att jag inte riktigt vill utmana ödet och göra det eftersom att jag inte vet hur talibaner skulle reagera om de såg en ensam kvinna ute i mörkret. Så jag ringer en person och frågar, skulle du kunna hämta mig? Och han säger, jag absolut, stanna inne i porten tills jag har kontrollerat gatan utanför. Han gör det och skickar sedan ett meddelande och säger att nu kan du komma ut. Jag har då en hijab, en tajt sjal runt huvudet och jag drar upp nedersta delen av den över munnen och näsan så att bara ögonen syns. Och jag smyger ut den korta sträckan till bilen och noterar att jag mycket riktigt är den enda kvinnan ute. Många av talibankrigarna som patrullerar gatorna, de kommer från landsbygden där. De är inte vana att kvinnor rör sig ute på gatorna på samma sätt som de har gjort i Kabul. Och det märks också på deras beteende att de inte är vana att hantera kvinnor på gatorna. Och att de inte riktigt vet hur de ska hantera säkerheten och ordningen när det är kvinnor på gatorna. Tidigare när det var den afghanska regeringspolisen som stod och skötte säkerheten så behövdes det ingen vapenmakt för att kvinnor och män till exempel skulle köa in till ställen. Men de här nya talibanerna som har kommit till Kabul, de känner att de behöver använda vapenmakt för att hålla ordning. Och igår bara när jag stod och köade in till ett ställe så var det flera talibankrigare som ivigt viftade med både vapenkolvar och med batonger för att hålla isär kvinnor och män och få dem att stå i linje, vilket de redan gjorde. Det var en väldigt lugn situation, men talibanerna verkar ha väldigt lätt till att ta till vapen. Även talibanledare har erkänt att det är på det här viset och talibanledare har gått ut med ett meddelande och sagt att just nu så är det bättre att kvinnor inte går ut. Det är bättre att kvinnor stannar hemma i och med att många av våra talibankrigare inte har lärt sig hur man hanterar kvinnor på gatorna. För afghaner och speciellt för kvinnor i Afghanistan så de ser inte någon som helst logik i det här. I 20 års tid har USA och västvärlden sagt att de är i Afghanistan för att strida mot terrorismen, för att strida för demokrati och frihet och att kvinnor ska få rättigheter. Och sen ser de hur de i sina ögon blir överlämnade till talibaner och hur talibaner, al-Qaida och så många andra militanta grupper nu kontrollerar större ytor i Afghanistan än vad talibanerna gjorde 2001. De undrar vad var meningen med alltihopa? Varför skulle vi genomlida 20 års tid av krig och terror för att sen lämnas tillbaka till talibanerna? De förstår inte varför USA under Trump-administrationen gick över huvudet på sina allierade i Afghanistan och ingick ett avtal med fienden, talibanerna. Varför lovade de talibanerna att släppa ut 5000 talibanfångar ur fängelser? Fångar som när de släpptes fria sedan direkt började kriga mot afghanska regeringen. De förstår inte varför USA lovade att aldrig mer intervenera i Afghanistan, varför de lovade att lyfta sanktionerna mot talibanerna och varför de lovade fortsatt ekonomiskt stöd och varför de i officiella samtal med talibanerna erkände dem som det nya ledarskapet i Afghanistan. Afghanska kvinnor känner sig bedragna och lurade. Varför skulle vi genomlida de här 20 åren av krig och terror bara för att hamna tillbaka i samma mörker som vi levde i under den förra talibanregimen på 90-talet? Jag pratar med en 73-årig kvinnorättsaktivist som har sett Afghanistan under alla landets faser och jag frågar henne om vad hon tycker. Tycker hon att de afghanska kvinnorna trodde på en lögn? Och hon nickar och hon säger ja. De trodde på en lögn. Nu när lögnen har dragits fram i ljuset så är människorna tillbaka där de var. Kvinnorna låser in sig hemma och männen sparar ut sina skägg och byter de mer västerländska kläderna som de har haft mot afghanska traditionella. Världen som jag ser utanför är en värld som jag inte längre känner igen. Det är en värld som jag aldrig har sett. Det enda som jag känner igen när jag tittar ut genom fönstret, det är bergen. Det enda som ser ut som det gjorde för några veckor sedan. Du har lyssnat på Magdas dagbok, en podd från Expressen inifrån krigets Afghanistan.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.